En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Poängen med som Tucker hade här när han förde fram idén om att man skulle bomba Monte Cassino, så var det ju då föreställningen att de var ganska snabbt efter. Vi mjukar upp dem med rejäla bomber. Det måste ske ovanifrån för vi kommer inte åt det på sidorna. Och sen kör vi ett infanterianfall. Men det blir ju aldrig av. Det tar ju flera dagar för dem att komma åt eller komma igång med en ny offensiv här. Och det gör ju också att den här bombningen framstår som än mer meningslös och faktiskt, precis som du säger, man förvärrar situationen.
Och så då har man alltså skapat en ännu bättre, om jag nu uttrycker. Man har förstärkt Gustav-linjen, om man får uttrycka sig så.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är en måhända hostande Martin Hårdstedt faktiskt.
Yes, och idag är vi på topp, för nu ska vi prata död och förintelse som vanligt. Och vi ska fortsätta på den här allierade offensiven i landstigen i Italien och se vad den bär vägen. Så vi har mycket att prata om idag. Och låt mig inleda med att fråga dig om du har läst boken Canticle for Leibowitz.
Nej.
Nej, jag tror inte det.
Har du någon sån här offensiv mot mig? Du satte mig på pottan sist också.
Ja, nej, men den här är inte så jävlar. För jag vet att du inte är någon science fiction-person, gissar jag. Du läser inte så mycket science fiction.
Borde jag vara det, eller?
Nej, men jag vet inte. Det är en del historiker. Jag är personligen jävligt intresserad och jag läser jävligt mycket science fiction. Men du, det finns en bok som heter Canticle for Leibowitz. Så den är legendarisk inom, man ska säga, mitten av kalla kriget typ av science fiction. Och den ligger till grund för och inspirerat sådana här spel som Fallout, till exempel, som du absolut inte känner till. Jag ser det på en gång.
Ingen aning.
Men som många i min ålder har spelat det och känner till det. Och det handlar ju om en munk som går runt i ett slags postapokalyptisk värld och upptäcker och försöker spara gammal mänsklig kunskap i det här nya ödelagda landskapet. Och den, som sagt, den har fått lite kultstatus, den här boken. Den är inte så jättekänd egentligen, men... Men grejen är med den här författaren som heter Miller, att han var ju faktiskt med och bombade Monte Cassino. Och det sägs då ha inspirerat honom till att skriva den här boken, för att den här upplevelsen var ju ganska tung. Och det är ju intressant, för den här bombningen av Monte Cassino blev ju väldigt omtalad. Men jag tänker vi ska återkomma till det där kopplingen mellan munkarna och klostret och bombningen. Men först kanske lite recap var vi är någonstans.
Då kan man ju säga så här att vi försökte ju med någon sorts cliffhanger i förra avsnittet. Jag vet inte om det var så lyckat, men vi konstaterade ju att man hade liksom kommit fram till den här linjen som ju då brukar kallas för vinterpositionen. Alltså Kesselrings vinterposition, som ju bestod av ett antal då försvarslinjer där den längsta eller största då var den så kallade Gustavlinjen, och sen hade man då få mindre linjer i den västra delen av Italien som heter Des Bernad, och faktiskt Hitlerlinjen, men det ändrar man namn på så här sänger, för man insåg att det kanske inte var så bra om Hitlerlinjen blev överkörd då. Och då sa vi ju så här att där uppe på det här massivet, och det konstaterade vi ju förra avsnittet, att liksom den italienska då halvön, får man väl säga, den har ju det här bergsmassivet centralt och sen sluttar det ner mot havet då i väster och öster. Och där uppe på den där klippan fanns ju det här klostret Monte Cassino. Och nu har ju du liksom redan egentligen förstört det där. Du har ju sagt att de bombar.
Tycker du?
Ja, Men
ja, jag tänkte att det är känt.
Och våra lyssnare nu kommer ju få klagomål därför att du har liksom förstört det här. Nej, men skämt åsido så är det ju så att det är det som händer. Och vi ska väl rekapitulera några saker. Först tycker jag att man ska konstatera som vi gjorde sist att kriget i Italien då, 1943-1945, är ju det mest blodiga, kräver störst förluster när det gäller då i väst. Mer än alltså en offensiv som sen kommer så småningom att inledas med landstigning i Normandie. Och marschen väg mot Berlin då från väster. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. I Italien dör ungefär 150 000 civila faktiskt under det här kriget. Det är ändå ganska anmärkningsvärt tycker jag. Och 60 till 70 000 allierade soldater stupar, konstaterade vi sist, något färre tyska soldater faktiskt. Och viktigt, i och med då som vi konstaterar första avsnittet, att Italien slås ut ur kriget, formellt liksom kapitulerar, så delas Italien i två delar. Och här har vi då det som man brukar ibland benämna som ett italienskt inbördeskrig, och det tycker jag är spännande. Alltså delar av Italien fortsätter att kämpa på Tysklands sida. En annan del då, republiken Italien, den nationella republikanska armén då, slåss för tyskarna. Nationella republikanska armén kallar man den för. Medans framförallt då partisanstyrkor, frivilliga i de norra delarna av Italien, men också då en form av, vad ska vi säga, hjälpstyrkor till de allierade börjar att slåss mot tyskarna, så ett italienskt inbördeskrig. Och det tycker jag väl är lite intressant att påpeka här. Vi kan väl återkomma lite till det här med att Mussolini ju tillfångatas och fritas, och så bygger man ju den här Salo-republiken då uppe i norra Italien, som vi var inne på också, gick en del övergrepp, eller hur va? De som tycker man kan väl säga så här då, att varför är nu tyskarna så intresserade av att stoppa upp? Varför är det så att man från till och med överkommandot är så intresserade? Jo, det är ju för att man vill ju se till att inte de allierade kan tränga upp naturligtvis emellan Europa. Men också att man vill inte snabba på kollapsen i Balkan. För där, vilket vi har pratat i tidigare avsnitt, där finns ju så oerhört viktiga naturtillgångar som är så betydelsefulla för den tyska krigsansträngningen. Och sen, självklart, det säger sig ju självt, så är det ju så att de allierade får ju flygfält som ligger väldigt nära Tyskland om man tar norra Italien. Så där har vi väl några förklaringar, det finns fler då.
Men de allierade på sin sida, varför bryta in där? De gör ju sin missbedömning här och tänker att tyskarna ska förskansa sig längre upp och norr om Rom. Ja. Det verkar ju vara en avgörande grej att man föreställer sig att tyskarna ska ge upp Gustavlinjen ganska tidigt. Men ja, de gör ju inte det.
Nej, de gör ju inte det. Och det är ju därför att den här just Kelsering, han hävdar ju det här och får igenom det och diskuterar just i den. Jag argumenterar ju på det sättet. Vi får inte släppa upp de allierade för långt, för det kommer då att få, ja, faktiskt strategiska betydelse för Tyskland att de allierade får flygfält. Och så det är ett sätt att se det här på.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Före nyår i december så når man då fram till den här Gustavlinjen. Man tar sig igenom den faktiskt. på den östra delen av Italien, 8:e armé britterna. Man tar den här staden Ortona, ni som har en karta kan ju titta på det då. Men man kör sen ganska snart fast. Det kommer snöfall. Det är ett ganska bedrövligt faktiskt väder vid den här tiden. Och hela den här offensiven kör ju fast. Och då börjar man ju att fundera på hur ska man nu då lösa det här. Och det var ju där vi egentligen slutade någonstans. Och då kan man väl säga så här, Peter, att man slår nu ut alltså från då januari till maj när man slutgiltigt då tar sig igenom Gustavlinjen. Så slår man ut i huvudsak då 4 större offensiver. Och då kan man väl egentligen bara konstatera, tycker jag här, att man kör fast i den första offensiven. 17 januari till 25 januari. Så kör man fast framför Monte Cassino och framför Gustavlinjen. Framförallt kör man fast i väster. Man tar sig inte igenom den här dalen som sträcker sig ner från Monte Cassino och massivt Lidi-dalen. Men där ska vi ju lägga till en sak, eller hur, va? Man genomför ju med stor framgång faktiskt ju en landstigning då, norr om Gustavlinjen.
Just det, och det här är ju ett avgörande för vad som händer.
Ja, vi anser ju då den 22 januari, men den här majoren då, generalen Lukas då, är inte särskilt benägen att bryta ut. Han är väl, om jag nu får säga så, med viss stöd i litteraturen, lite gnällig. Han gräver ner sig och förskansar sig där. Så man får liksom inte den där effekten som man hade tänkt sig av att man hotar då tyskarnas underhållslinje bakåt och att man kan tvinga tyskarna ur Gustavlinjen. Utan här kör man fast framför Monte Cassino-massivet. Man har landstigit. Och där är vi nu då när de allierade fattar det här beslutet då när man sätter in den andra då offensiven mellan ungefär den 15 och 18 februari då 1944, så fattar man ju det här, får man väl säga, ödesdigra beslutet. Eller hur ska man se på det där? Var det så
att Eisenhower har ju gett ganska tydliga instruktioner om att vilka förutsättningar som råder i Italien. Det är ju det att de är medvetna om att nu kommer vi till ett land som har bidragit till den västerländska kulturens framväxt på något vis, som har det här med sig. Eisenhower säger väldigt tydligt så att vi måste skona de här platserna som är av kulturvärde för oss och för eftervärlden.
Men får jag ställa en fråga?
Casino är ju så,
då måste jag bara få... Alltså, men man tänker inte så när det gäller Tyskland då?
Nej, det kanske var att jag... Det
är bara en intressant reflektion där som kommer över mig. Att man ju...
Men jag tror inte det. Jag tycker ändå att det är en skillnad ändå, eftersom tyska staten bildas så mycket senare, skulle jag tro. Eller jag vet inte. Jag kan inte svara på hur någon resonerar.
Det finns ju några uttalanden om att man vill bomba tyskarna tillbaka till stenåldern och sådär. De är väl naturligtvis liksom i krig.
Ja, men det är en intressant fråga faktiskt. Det kan jag tänka mig.
Ja, men förlåt, jag avbröt det där. Men...
Nej, men man ser väl säkert på det här som att Italien och italienska folket är liksom oskyldigt drabbat delvis. Eller spekulation, jag vet inte. Men hur som helst så har Eisenhower gått ut ganska tidigt och sagt så att vi måste skona de här platserna och vara väldigt försiktiga med hur vi bombar. Men den militära nyttan måste ju ändå gå före, så att man har ändå liksom en liten klausul där som gör det möjligt att bomba platser av kulturellt värde ändå då. Men nu är det ju så att det här klostret där vid Monte Cassino, som ligger precis ovanför den här kasinostaden, den här lilla byn som ligger nedanför, det ligger ju väldigt strategiskt då. Det har vi diskuterat en hel del. Och man måste komma förbi detta om man ska ta sig mot Rom då, genom Liridalen. Och Monte Cassino är väldigt brant på 3 sidor egentligen. Och sen så kopplas det ihop med liksom en bergsrygg som går längre upp här nu då. Och poängen här då, det är ju att... tyskarna och amerikanerna är väl delvis överens om att vi måste skona det här till en början. Och tyskarna har ju varit väldigt noggranna med att inte, så att säga, försöka, eller det påstås då att de inte har förskansat sig i det här klostret, som är en formidabel fästning, får man säga. Det här är ju uppbyggt under väldigt lång tid.
Det är tjocka murväggar, trots att det är så gammalt.
Ja, vi kan säga precis, bara för att ge en bild av det här. Alltså, det är en väldigt, ett ganska högt berg, spetsigt, och du har väggar som är ungefär 50 meter höga. Och vid basen är de alltså 3 meter tjocka, så det är en formidabel pjäs som står uppe på det här bergskrönet. Men nu är det ju så att på tysk sida här så har ju den här general Sänger som heter Von Senger und Etterlin. Han är ju katolik, va? Du säger jesuit. Jag vet inte riktigt hur jesuit är, väl den här katolska skolan egentligen. Men vi kan väl konstatera att han är katolik i alla fall. Och han har väl ett gott öga för det här klostret och munkarna som bor där.
Han inser väl dess historie och kulturella värde.
Ja, han, exakt. Ja. Så att jag är väldigt noga med att det här avtalet upphålls, så att säga. I den mån vi har uppgifter om det. Kan ju vara så att det var en lögn rakt igenom. Men de dokumenter som finns antyder ändå att man försökte skona det här. Då. Och han försöker övertala den här abboten som finns här om att amerikanerna kommer inte att bomba Monte Cassino. Och gott så, va? Men poängen är ju bara det att för de här allierade soldaterna som kommer upp här längs med och ska försöka ta sig förbi de här punkterna, och så spelar ju det inte så jättestor roll, utan man ser ju nerifrån hur det här klostret fungerar som en utmärkt utkikspost egentligen. Och enligt tysk doktrin så är man egentligen inte intresserad av att placera artilleri och observationsposter på sådana tydliga platser, utan man ställer det egentligen lite längre ner. Så hela runt omkring det här klostret Monte Cassino finns ju fullt med tyska ställningar och observationsposter. Och framförallt lite längre upp så finns det någonting som heter punkt 593 som är väldigt avgörande för dem. Och även lite längre upp finns det någonting som kallas för Snake's Heads Ridge, som också är en viktig punkt för tyskarna. Men det gör ju att för de allierade soldaterna så blir det här väldigt symboliskt ändå. Va? Man ser inte att det kommer någon eld från Monte Cassino, man ser inga kikare, inga tyska soldater där. Men man ser ju ändå vilken roll den här klostret spelar, och man ser ju framför sig en situation där tyska infanterisoldater kan gömma sig in i Monte Cassino och rycka ut i hundratal skyddade, välskyddade från artillerield, och sen rycka ut och göra motoffensiver när de känner sig pressade. Så hur länge kan man hålla på med det här?
Och sen har man väl svårt att tänka sig att tyskarna inte använder det här naturligtvis för eldledning.
Nej, precis.
Det är ju så.
Och det är det man tänker sig. Precis. Och det är inte så svårt att förstå det när man ser de här bilderna från den här dalen. Jag har inte varit där själv, men det är begripligt på något vis. Och den här britten Freyberg då, som är en av dem som leder några av de här divisionerna och kåren som finns här, han tillsammans med Francis Tucker som är befälhavare för den här indiska kåren kommer överens om att okej, jag tror att vi måste ta det här. Och då ser man också att det finns egentligen ingen poäng, att man kan inte bara ta det här på något mjukt sätt eller på något snällt sätt. Det går inte att storma den här fästningen överhuvudtaget, utan den måste egentligen bombas för att kunna ta sig överhuvudtaget. Och det här är ju någonting man har tvistat om. Finns det någon poäng egentligen med att ta det? Kunde man inte gå förbi det? Och så vidare. Men för de här befälhavarna och officerarna och soldaterna så såg man att det här är enda möjligheten är egentligen att bara bomba det ovanifrån. Just för att det är så starkt uppbyggt att man har 3 meters basen. Det finns inget artilleri som råder på det, tänker man sig. Utan det måste till kvartersbomber. Från amerikansk sida, Mark Clark, han är inte lika intresserad av det här. Han tycker nog att det här kan vi nog ta oss förbi ändå. Vi kan ta oss igenom den här Monte Cassino i alla fall. Men han låter sig övertala. Det här är ju rätt intressant att det finns en diskussion här då huruvida relationen mellan Mark Clark och Freyberg till exempel. För Freyberg är en känd brittisk officer. Och det sägs då att Mark Clark vill inte stöta sig med honom. Och Freyberg då ska vara väldigt mån om sina soldater och mån om deras stridsmoral och så här, va. Men Mark Clark tycker ändå att men vi går. Han tycker nog inte att den här offensiven eller den här bombningen behöver genomföras, men går ändå med på det. Så att till slut så fattas då det här beslutet. Det finns också en tredje aktör här, den där Eaker, som är befälhavare för de amerikanska flygstridskrafterna i området. Och han har press på sig också att använda de flygstridskrafter som finns. För honom så finns det då en möjlighet att, så att säga, komma till nytta genom att använda sitt bombflyg mot Monte Cassino.
Där skulle jag skulle komma in med en sak där. Det är intressant att det är svårt terräng att agera i det här med då mekaniserade förband, som man skulle kunna säga, de stridsvagnsförband. Därför att, och det var ju redan innebär för. Men däremot är det så att flyget ändå en viss fördel i det. Det är ändå ganska lätt att hitta mål, särskilt när det gäller de här underhållstransporterna bakom. Så att det amerikanska flyget faktiskt har, om man uttrycker sig nu då, det gör stor nytta motorn och stora framgångar.
Ja.
Så att den är icke...
I Anzio gör ju det. När tyskarna gör en motoffensiv i Anzio så har man ju just den fördelen. Ja. Att man kan, ja. Trots att man egentligen inte har folk på marken och inte tillräckligt Nej. Mycket pansar så har man ändå luftstridskrafterna.
Ja, precis. Vid tidigare landstigning, när man tar Italien första gången så är det, då använder man ju så av flottan för artilleriunderstöd. Så det kan man väl lägga till här, att det här är en så att säga, här har man en upper hand så att säga hela tiden. Och man har ju ett väldigt tydligt luftherravälde under fälttåget i Italien generellt sett.
Och det blir bara större och större. Man blir inte utmanad av tyskarna här. Och det som händer är då att den här Iker själv, han är ute och rekogniserar över då den 13 februari och rekogniserar över Monte Cassino. Och han påstår då att han har sett en radiomast i Monte Cassino och att han har sett tyska soldater gå in och ut ur detta. Och detta blir då avgörande för Mark Clark som då fattar beslutet, okej, vi kör, vi bombar det här stället.
Just det.
Och sen den 15 februari skickar man flygblad och försöker varna de som bor där. Eller det finns ju alltså ett gäng munkar då. Sen är det civila familjer som har tagit sig upp då. Sen i den mån det fanns tyska soldater, det kan vi inte svara på riktigt, men antagligen inte. Men det finns en del och de försöker evakuera. Man ska också tillägga att alla skatter, kulturskatter och sånt, konst, alltså målningar
och biblioteket, och biblioteket ja,
det är tömt. Det är tömt för det här laget. Det är faktiskt, det skulle nästan förtjäna en egen, ett eget avsnitt, bara den här operationen man genomför i november. Över 100 lastbilar då för upp de här skatterna till Rom. Så att de är på någorlunda räddare, va. Men så händer då klockan 6 på morgonen den 15 februari så beordrar tyska officerare att alla lämnas klostret. Och bara några timmar där sen så börjar bombningen. Och det är ingen liten bombning. Det är 142 stycken Flying Fortress B-17 här som kommer och släpper ungefär 287 ton bomber på det här klostret.
Ja, det är ju ganska...
På en plats.
Ja, det är ju ganska begränsat, ja. Precis.
Ja, det är ju större än vad man tänker sig. Det är en rejäl pjäs, det är ju inget litet kloster, va? Men ändå. Och de har ju rätt anmärkningsvärd träffsäkerhet också. De blir ju egentligen inte utmanade av någon flak eller tyska jaktflyg heller. Så kommer nästa gäng då, 87 stycken Mitchells B-25 som släpper bomber. Och sen totalt släpper man 446 ton över det här klostret. Och det blir, som ni förstår, inte så mycket kvar av
det. Väldigt svårt. De där siffrorna är svårt att ta till sig, men man kan konstatera att...
Ja, men fasen, alltså, kan
ju tänka bomber, hur mycket bomber det är. Även en väldigt liten yta. Och det
som är anmärkningsvärt här är ju också att det finns ju då tyska positioner runt omkring. Mm. Men de bombas inte.
Inte mer än vad det träffas, så att säga. Nej, precis. Och analysen innan här, den är ju intressant som du beskrev då. Men det man kan konstatera är ju att det man skapar nu då egentligen, det är ju att man skapar ju egentligen ett bunkerområde. Precis som i Stalingrad som vi var inne på. Att bombar man en stad, bombar man en bebyggelse, ja, då blir det ju ofta ännu lättare att försvara.
Exakt, och det som hände är ju att den här fallskärmsdivisionen som finns här, den tyska,
den flyttar ju in i detta då, ja, och bygger ut det direkt som ett med gångar och
ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Poängen med som Tucker hade här när han förde fram idén om att man skulle bomba Monte Cassino, så var det ju då föreställningen av att de ganska snabbt efter vi mjukar upp dem med rejäla bomber. Det måste ske ovanifrån för vi kommer inte åt det på sidorna, och sen kör vi ett infanterianfall. Men det blir ju aldrig av. Det tar ju flera dagar för dem att komma åt eller komma igång med en ny offensiv här. Och det gör ju också att den här bombningen framstår som än mer meningslös och faktiskt, precis som du säger, man förvärrar situationen.
Och, så då har man alltså skapat den ännu bättre, om jag nu tycker. Man har förstärkt Gustav-linjen, om man nu får uttrycka sig så. Och det här är då så 15-18 februari ungefär. Va? Sen kan man väl, om vi marscherar på lite här, det här är ju militärhistoriepodden, då marscherar vi ju alltid, Peter, eller hur? Eller vi framrycker. Ja. Vi framrycker. Ja. Och då kan man säga att 15-23 mars så gör man då ytterligare ett försök, en offensiv, och vi lämnar lite den där här. Och sen kan vi konstatera att till slut då så börjar man fundera på allvar, hur ska vi nu kunna lösa det här faktiskt taktiska operativa problemet som vi nu har. Det förefaller ju helt omöjligt att ta sig igenom de här linjerna, hur ska vi göra? Och då börjar man att sätta sig ner och strukturera upp. Man har också börjar fundera lite på vad har vi för typ av förband? Har vi några speciella kompetenser här? Och då tycker jag någonting som är så spännande är att man har ju en fransk kår här. Och i den ingår det då marokkanska soldater som är oerhört skickliga i bergsterräng. Och där finns det då den här generalen Juin. Gör sitt viktiga bidrag. För han säger så här till de brittiska och amerikanska överförhållarna. Jag kan se till att de här marokkanerna infiltrerar de tyska linjerna. Och att jag kan få undan dem. Och det här tycker jag är så spännande. Och då bygger man nu då en stridsplan. Så handlar det om att man ska låta marokkanerna och fransmännen infiltrera de tyska linjerna då väster om Monte Cassino. Alltså liksom lite öppna upp dalen. Och sen så ska man låta polackerna anfalla norrifrån ner mot Monte Cassino. Ja, längre ner på slätten då, där tänker man sig då att man sätter in de här kanadensiska, sydafrikanska, amerikanska mekaniserade, lite tyngre divisionerna då som ska liksom, när det tyska linan börjat svaja, då sätter man in huvudanfallet där. Så det är liksom krigsplanen. Och egentligen då på något sätt att försöka kringgå den här, men fortfarande är man liksom besatt av att ta Monte Cassino, och det måste man ju göra då, därför som du har varit inne på flera gånger, att den här höjden ju behärskar den här dalen så oerhört väl då.
Jag antar att det måste vara någon slags tung symbolisk. Alltså det är så många människor som har dött också runt det här området. Så jag antar att det måste vara det måste vara någon slags psykologisk reflex. Ger man upp det så då ger man också, då har det varit meningslöst. Och om det är någonting som de allierade soldaterna klagar över här och som sitter i de här positionerna runt omkring, det är ju att det är många som dör kontinuerligt i tyska artilleriattacker, men de kan aldrig skjuta tillbaka. Så och det är först då fram som det är väldigt psykologiskt påfrestande och att det tvingar fram en del av de här lite konstiga besluten.
Jo, men det är ju samtidigt är det ju så att det är ett militärt faktum att de här höjderna måste tas, därför att det är ju från dem som tyskarna lätt kan leda in då artillerielden, och väldigt, som du säger, skyddat, och de kan ju liksom skjuta uppifrån. Men jag håller ju med om att det också finns ett visst mått av nästan liksom fixering. Och det som händer här då sen när man väl sätter igång den här offensiven, som ju blir framgångsrik. Marokkanerna gör just det som ju in har lovat. De infiltrerar de tyska ställningarna, de luckrar upp, och polackerna, får man ju säga, hänsynslöst anfaller ju den här Monte Cassino-bunkern, om jag uttrycker mig så.
Ja. Kan vi inte säga någonting om varför polackerna är där? För det tycker jag är en intressant historia. Det är ju egentligen första gången som de slåss, kommer in i strid här.
Som samlade förband. De har ju varit med under så att säga, Italien för tåget. Ja.
Och de har ju blivit väldigt många polska soldater. De har ju faktiskt först blivit deporterade in i Sibirien och har suttit i fångläger här. Och som säkert många känner till så har ju deras officerare blivit hänsynslöst mördade i Katynskogen här under.
Ja, bland annat.
Under 44. Ja, bland annat. Alltså de har ju gjort en helvetesresa kan man säga. Men den polska exilregeringen i London då har lyckats förhandla fram under de här åren innan invasionen av Italien. Har lyckats förhandla fram med Stalin då att man ska få upprätta en egen kår som ska kunna hjälpa till. Och sen så 1943 då när man hittar den här kvarlevorna från Katyns skogen så bryter de egentligen med Stalin men har kommit lös på något vis här nu. Jag kan inte hela den här historien, men det är ju intressant att den resan, nu har de ändå lyckats samlat ihop 50 000 soldater ungefär som nu strider på de allierade sida, och det är lite påminner ju också om fransmännens roll här också som försöker samla upp både väldigt olika nationaliteter.
Ja,
och
det fria Frankrike, ja, precis.
Ja, och du pratar mycket om marokkaner, men det finns ju också indier här som strider under brittisk flagg som också har den här...
Och kanadensarna också har ju flera divisioner här innan dem. Vi kommer ju strax till det när man flyttar de här divisionerna. Många av de här förbanden kommer ju sedan att försvinna från Italien. Vi kommer ju strax till det, va? Men kanadensarna är ju faktiskt ganska misstänksamma mot britterna efter den här misslyckade räden vid Dieppe 1943. Och det hoppas jag vi ska göra ett avsnitt om faktiskt. Därför att min pappa som inte lever längre, han pratar alltid om den där Dieppe. Reden. Och det här är ju uppe då i Engelska kanalen. Jag har varit där vid Dieppe. Så att kanadensarna efter den, och för där nämligen stupade ganska många kanadensare i ett liksom test av Atlantfallen som Kanada uppfattar som meningslöst. Och man uppfattar liksom att de här samväldeskonstruktionen där man liksom ska dö för de här brittiska generalerna är väl kanske inte helt liksom i deras smak, eller de har inte riktigt något förtroende för det där, så att det finns såna här liksom lite friktioner, va? Men det vi kan konstatera är ju här då att samtidigt då som man sätter in den här offensiven så gör man också slutligen den här utbrytningen då, och då har den här Lukas fått bytas ut, och den här Truscott, den här sjätte amerikanska kåret vid Anzion. Där har man gjort en styrkeuppbyggnad också, så amerikanerna har nästan fördubblat sin styrka. Så man bryter ut ifrån det brohuvudet vid Anzio den 23 maj. Och tanken är ju här nu då att trycket då när man tar sig igenom Gustavlinjen i väster om Monte Cassino, vilket man ju nu är på väg att göra, vi kanske ska säga det, att Monte Cassino tar man ju då den 18 maj, va? Och den här utbrytningen, där ska man då klippa av reträtten för den här 10:e och 14:e tyska arméerna. Men det är ju inte det som händer. Det är så att den här Truscott gör utbrytning för Anzio. Men sen är det generalen Clark som fattar då ett ödesdigert beslut då. Att istället för att göra det som var hans jobb här, nämligen att helt enkelt klippa av reträtten för den här 10:e och 14:e tyska armékåren. När man knäcker Gustavlinjen. Så istället då för att så att säga lyckas fånga de här tyska trupperna, ja, då fattar han beslut om att han ska anfalla och ta Rom istället då. Och det är det han gör. Han lyder helt enkelt, det är inte order.
Och de säger väl att han är mediakåt, va? Ja. Att det är det som är en av orsakerna.
Vi har kommenterat honom tidigare faktiskt, att han är lite sån här revolvergeneral liksom. Han tar ju då Rom den 5 juni, men det är ju liksom en meningslös egentligen seger. Rom är ju förklarat en öppen stad, är liksom inget motstånd. Här tappar man ju liksom bort hela den här möjligheten att avsluta Italienfältåget och sannolikt. Utan istället då så retirerar tyskarna i god ordning upp mot en ny linje. Gotia-linjen som ligger alltså norr om Rom. Och när man då har nått fram till den linjen och det här då liksom har börjat stabilisera sig här, då händer ju det som väl egentligen tar lite luften ur den här allierade momentumet här. Nämligen att man bestämmer sig då från allierad sida. Och nu är vi ju alltså inne i slutet av maj och början på juni. Och vad började lukta då, 1944, Peter?
Normandie.
Ja, och då har man tänkt sig att man ska använda då faktiskt 7 divisioner från Italienarmén för att matcha upp landstigen i Normandien genom att genomföra den här landstigningen i södra Frankrike, som egentligen väldigt få tycker är något meningsfull egentligen.
Ja, men jag har fått intrycket att Eisenhower själv också, den kallas ju Operation Anvil, men att även Eisenhower själv var väl skeptisk till att den behövdes överhuvudtaget egentligen. Han ville väl egentligen påskynda Normandie eller Operation Overlord.
Ja, och då fanns det en del som argumenterade för att Marseille var en viktig stad. Man skulle inte klara att få in allt det tonnage man behövde då via de här, får man väl säga, mindre hamnarna, och de man fick liksom konstgjort bygga på Normandie-avsnittet då. Det är därför man sen också, vilket vi har anledning att återkomma till, är ju är väldigt viktigt för de allierade, till exempel ta en så stora hamnstäder som Rotterdam och Antwerpen sen så småningom, men det får vi återkomma till. Va? Men man menar ju då att det som det handlar om här är ju den politiska frågan, att Eisenhower känt att man måste göra detta för att hålla Stalin vid god min då. Det får till följd, som jag sa här, det är ju att luften går ur den här italienska egentligen fälttåget här. Och man landstiger i södra Frankrike, det blir egentligen en lätt match för de allierade. Man går i land mellan Cannes och Toulon, och tyskarna är alls utspridda. Och dessutom har man då fått släppa ifrån trupper, för nu pågår ju hela den här Normandie-landstigningen här också vid den här tiden. Och det som sen är kvar är egentligen norra Italien då. Det är ju egentligen ett fortsatt nötande, skulle man ju då kunna säga. Som ju fortsätter in egentligen då, alltså från sommaren 44 och in på våren 45. Och då tycker jag vi kommer till någonting här som jag tycker är lite spännande. Därför man tillför ju nu nya förband här. Och de här förbanden är lite speciella i Italien. Först så sätter man in en brasiliansk infanteridivision. Det tycker jag är lite spännande.
Alltså jag visste inte ens att brasilianerna var involverade i det där kriget. Jag blottar min okunskap
Och det är jättespännande alltså att man har då alltså en värvad, antar jag då, brasiliansk infanteridivision. Sen kompletterar man då med två amerikanska divisioner, bland annat den 10:e bergsdivisionen. Men sen då, det som är så jättespännande, nämligen den 92:a. Buffalo Division sätts in i Norditalien. Och vad klingar det för dig nu?
Ja, men jag tänker på spanska-amerikanska kriget som vi pratade om för inte så himla länge sedan.
Nej, det är ju Buffalo Soldiers. Ja, det är ju den.
Just det.
Och här har vi det. Och så att 92:a infanteridivisionen är på något sätt en fortsättning på de här, framförallt och inledningsvis, kavalleriförbanden som man värvade soldater till från då afroamerikaner. Och under andra världskriget så är det ju så helt enkelt att de har liksom en tradition tillbaks till den typen av förband. Det är just att man börjar få brist på soldater. Och då bestämmer Eisenhower att man använder ju då afroamerikanska soldater eller manskap för, låt säga, underhållstjänst och sådana saker. Men här börjar man nu tillfråga de här, skulle ni vara beredda att sätta sig in i stridande förband, alltså infanteriförband till exempel. Och då är det ett antal tusen som säger ja till det, och så börjar man då att värva. Men den amerikanska armén är alltså segregerad. Och det kan man ju häpna lite inför. Den är alltså det. Och då är det så att de afroamerikanska trupperna, de utgjorde alltid enheter. De kunde alltså utgöra då plutoner, kompanier eller stödförband, som till exempel GK, batterier eller artilleribatterier. Så. Men de tillfördes alltid på det sättet. Det mixades aldrig då. Vita afroamerikanska soldater i samma förband. Eller i regel inte. Sen förekom det väl undantag. Så att den här US 92nd Division, då, Buffalo Division, de var alltså ett afroamerikanskt förband med en hel del, antar jag, då, vita officerare. Och sen deras enhetsmärke, förbandsmärket, var en buffel. Ganska spännande faktiskt. Och de här
men du vet, jag har en kommentar på detta.
Ta den du.
Nej, men jag tycker att du plockar upp någonting intressant här som man har stött på. Nu har jag läst framförallt Matthew Parkers bok här om Monte Cassino. Och han är ju noggrann med att plocka upp alla de här andra som vi har nämnt här nu. Marokkaner, algerer, det indiska såna gurkas från Nepal, eller från områdena runt Nepal, va? som strid. Man kan ju undra då, tillsammans nu har vi också
Nya Zeeländsk division också.
Ja, precis, ja. Maurier också, ja. Som är på plats och som gör en jätteinsats och enorma uppoffringar och så i de här, alla de här misslyckade offensiverna runt Monte Cassino, massvis av dem dör va, och så kommer in med sina egna kulturer. Och varför slåss de på det här viset? Varför ställer de upp för sina gamla kolonialherrar, kan man ju fråga sig. Och det finns ju en del olika teorier om det där. Ja, framförallt så handlar det om att de tänker sig att de ska få någon slags utbyte, någon självständighet i utbyte. Alltså det är därför de slåss för västmakterna. Men sen är det ju många sådana här krigarfolk också som anmäler sig frivilligt. Och marokkanerna hade ju ganska dåligt rykte om sig också ur det här perspektivet. Att de blev, det var mycket klagomål om att de våldförde sig på civilbefolkningen och var väldigt hänsynslösa på det viset. Sen vet man ju inte.
Ja, är det berättelser?
Jag är svårt att säga. Det är svårt att tro att de vita, så att säga, i det här fallet, då, eller de européerna, inte skulle ha förgripet sig och betett sig illa också. Man kan tänka sig att en hel del rasism ligger bakom den här typen av ryktespridning. Men det finns ju där. Och det är jävligt intressant. Allt det här kokas liksom ner i den här invasionen i Italien.
Mm. Det som jag tycker är så spännande här är att vi kan ju konstatera att så småningom så kommer man ju att äta sig igenom den här gotiga linjen då, som går längre. Och det handlar ju helt enkelt om att tyskarna till slut har ju brist på allting. Förnödenheter, ammunition, understödsvapen och så vidare. Och faktiskt redan i september då, 44, så börjar man liksom att ta sig igenom. Och sen har man små resurser man kommer ut då på så småningom på slätten. Och man trycker sig vidare. Och hela finalen på det här Italien-fälttåget då, den är ju att som jag tycker är så fascinerande, den 92 då Buffalo Division, de anfaller riktigt mot Genua. Nu är vi så högt upp i Italien. Och den här brasilianska divisionen anfaller i riktning av Turin. Och sen finns det då andra förband längre österut som tar hand om de frontavsnitten. Men några av de sista egentligen striderna utkämpas då mellan brasilianska förband och tyskar då, den 26-29 april. Och Colleccio är ett sånt där plats där ett av de här slagen äger rum då, eller striden äger rum. Och bland annat då stora delar av den här tyska 148 infanteridivisionen, de kommer ju sen så småningom då att kapitulera till brasilianska förband. Och uppenbarligen också att tyska kapitulerar till de här afroamerikanska förbanden. Och det tycker jag är ju liksom en ganska spännande final liksom på andra världskriget i någon mening, där saker och ting ställs på sin spets. Så,
nu är det inne i 1945 ska vi säga också.
Ja, det ska vi säga. Nu är vi ju inne, ja. Förlåt, alltså april 1945 då. Och sen kommer den slutliga kapitulationen den 2 maj, och det spelar väl inte så stor roll egentligen de här datumen, för sen så stänger ju hela Tyskland ner så småningom några dagar senare då. Men kapitulationen i Italien kommer i alla fall ungefär en vecka tidigare än den slutliga kapitulationen av Tyskland. Och jag tycker också att en sak som man kan kommentera är också att det briserar ett partisanuppror i några delar av Italien. Mussolini tillfångatas den 27 april och arkebuseras sen den 28 april. Under väl en ganska tvivelaktiga omständigheter. Sen är det kanske inte någon som liksom vill ta Mussolini så mycket försvar, men man kan väl säga ändå att han får ett bedrövligt, ett otrevligt avslutning, att han hängs ju upp sen så småningom i den här bensinstationen på Piazza Loreto i Milano, som alla har väl sett de där bilderna när han hänger där med sin älskarinna, och det är just den älskarinnan hade väl inte gjort sig värd av ett sådant slut, kanske Mussolini, men där har vi också en avslutning som ju är ganska brutal.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så jag tycker en sista sak som vi skulle kunna diskutera, och det är nu att när man fastnar framför Gotia-linjen, man plockar bort trupper för att göra den här då till synes kanske ganska, får man väl säga då, ointressanta, kan man säga så, eller meningslösa landstigen i södra Frankrike, så vill ju inte Churchill det. För Churchill vill ju, för det har nämligen börjat skapas nu ett tomrum i norra Balkan och på norra Balkan, att han ville köra upp allierade trupper rakt upp och ta Wien, alltså upp genom Östeuropa. Mm.
Jo, det här har varit hans mål hela tiden, jo, att ha de mjuka underdelarna.
Ja, att blocka den sovjetiska offensiven. Och det kan man ju fundera lite kring. Vad säger du om det?
Att... Ja, nej, jag tycker att jag går på Fullers linje. JFC Fuller, han säger att det är Churchills fel alltihopa. Han kallar ju det här för avsaknad av strategiskt förnuft och taktisk fantasi. Att hela den här invasionen egentligen är liksom präglas av den typen av tänkande eller avsaknad av
tänkande. Du tänker invasionen i Italien eller?
Ja, och han skyller ju allt detta på Churchill, just av de här skälen du säger. Churchill har ju det här motivet. Han ser ju någonting annat, någonting som kommer efter krigets slut, va? Vi stoppar upp Röda armén, men kanske Eisenhower inte har riktigt den typen av måla. Han ville egentligen bara gå direkt mot Berlin. Va? Så det är klart att det hela offensiven präglas ju av det.
Men då skulle jag vilja lite motsäga det där. För att Churchill tycker jag har ju ett väderkorn här som ju handlar om framtiden. Det får man ju säga. Och jag menar,
jo, men vet du vilket offer egentligen?
Och ja, det håller jag liksom med om. Sen är det inte säkert att Churchill var medveten om, som du säger nu, de liksom operativa besvärligheterna i Italien, skulle de väl uttrycka det för. Men som vi kommer att komma sen till när vi ska prata om Normandielandstigningen, för vi börjar ju närma oss den faktiskt, det ser jag fram emot. Men också utbrytningen från Normandien och försöken att ta sig över Ren och så vidare. Där ser man ju snarare att britterna vill ju liksom försöka hoppa lite snabbare framåt, medan amerikanerna är mer intresserade av den här att sakta liksom ångvälta sig framåt, om man uttrycker sig så. Så där finns det liksom en skillnad, en syn på de operativa och strategiska helt enkelt problemen och hur de ska lösas då i Västeuropa.
Men det här måste väl också grundas lite i vilka resurser de har. Jag menar, en framgången här för amerikanerna är ju egentligen inte, som Fuller säger, det är ju inte deras taktiska förmåga och strategiska sinne, utan det är ju egentligen bara resurser. Och det säger ju tyskarna också på sin sida, att de har liksom nedkämpat pansarvagn efter pansarvagn, men till slut så har de slut på ammunition. Och det är ju, den typen av bild också som präglar bland annat slagen runt Monte Cassino. Att det, till slut, med den här sista offensiven där, 11 maj, den uppladdningen med 1600 artillerikanoner uppradade på en linje på 30 kilometer som bara liksom blåser rent. Och det, jag uppmanar lyssnarna att kika lite på bilder från Monte Cassino, staden och klostret här efter, för att se vilken typ av förödelse som man genomför. Och det är ju egentligen bara de materiella liksom förutsättningarna. 3000 flygplan kan man sätta in i maj. Och tyskarna har ju ingenting i jämförelse här, alltså, att sätta emot. Ändå, det är 17 fallskärmsjägare som sitter kvar i Monte Cassino där. Mm. När de kapitulerar den 18. Och då har de i princip nedkämpat sista man alltså. Och det är ju först när de lämnar frivilligt egentligen. Det är ju för att de Wettinghoff och Sängen liksom beslutar för att de ska lämna frivilligt. Inte nödvändigtvis för att de är helt så att säga bortfösta. Så men hela det här, det är ju bara de materiella förutsättningarna som... Och jag tänker mig att det här kan kanske också prägla synen på Overlord med att... Så har man väl inget motiv? Alltså man tänker kanske,
ja, du tänker landsting i Normandien. Nej, men visst.
Ja, eller liksom vad, man kanske inte tänker längre än krigsslutet här. Jag vet inte vad det strategiska sinne kring det.
Men, ja, men jag håller med dig om att det finns en tradition, och den kan vi återkomma till, att naturligtvis amerikansk krigföring, den bygger mycket på understöd, artilleriunderstöd, flyg, materiell. Man brukar ju liksom säga lite att det gick 5 Sherman på en Panthers, tysk Panthers stridsvagn till exempel. Och tyskarnas oerhörda förmåga att ju bedriva det som vi kanske skulle kalla för fördröjningsstrid. Oerhört skickliga, har väldigt välutbildade befäl och officerare på lägre nivå. Duktiga att slåss i pluton, duktiga att slåss i grupp. Där de är många gånger överlägsna sina motståndare under andra världskriget. Det kan man konstatera. Men att de till slut naturligtvis inte har några resurser. Och hela det här Italienfältåget, om man liksom skulle summera det, den handlar väl mycket om det, vet du, Peter. Att tyskarna försvarar detta Italien. Okej, de har terrängen på sin sida. Var det inte Napoleon som sa det? Att den där stöven skulle man inte ta den skulle man ju kliva i ovanifrån, va? Det har han ju ganska rätt i, får man ju säga så här efterhand, om man tittar på...
Han plundrar för övrigt Monte Cassino.
Ja, det gjorde han också. Men just det här att de är oerhört skickliga med egentligen små resurser, och i en period när det går riktigt illa på östfronten så står man fast vid Gustavlinjen. Det är ju ganska fascinerande.
Ja, jag vet inte. Jag menar, efter spelet här så kan man väl... Ja, det finns ju de som spekulerar. Okej, man ändå drog till sig liksom elitförband i Italien som hade kunnat användas under Normandie sen senare. Ja, men, det fanns en slags vinst där. Men jag menar...
Ja, men var de elitförband? För jag skulle vilja säga att man från allierad sida hade ju problem så småningom. När man väl hade brutit igenom Gustavlinjen så hade man ju problem. Men visst, en del av de förband som sattes återfördes dit var väl av helt okej kvalitet. Då. Men, så att Italienfältåget får man väl säga lämnar väl en del övrigt att önska, och en del frågor kan man väl säga. Vi har varit inne på Monte Cassino, vi har nämnt en del andra saker här. Alltså hur tajmar man det hela? Vad hade man tänkt sig? Och vi kan väl avsluta med att upprepa det, tycker jag, att här stupar det oerhört många soldater. Och då kommer frågan...
demokratiskt krig.
Ja, var det värt det?
Ja. Verkligen. Matthew Parker säger ju att det finns bara två saker som var bra. Det ena var det här lurendrejeriet som de gjorde. De gjorde en slags psyops inför en offensiv här efter Monte Cassino, och sen, som lyckades ganska väl. Och sen så var den här polska kåren, men det var i princip that's it. Så absolut. Men jag tycker du har en bra poäng. Det är också, jag tycker också för fram att det är väldigt demokratiskt krig i den meningen att så många olika länder som ändå slöt upp här i någon, på något sätt.
Ja, du menar att det är någon mening att det är många olika, det är förband från olika delar av världen som är med här.
Ja, precis. Som möts här på den här marken och mot en gemensam fiende på något vis, som är rätt fascinerande. Men visst, frågan är om det var värt det, ja, förstås. Okej, jag ska en sista sak skulle vilja föra fram. Någonting som den här invasionen har gemensamt med nästa avsnitt. Det är ju att den här kuperade terrängen sätter ju vissa begränsningar. Va?
Mm.
Och nu ska vi prata om Afghanistan nästa gång. Och det finns ett intressanta liknande drag här.
Kanaliserande terräng, som det brukar heta på militärspråk.
Exakt, hur man ska hantera det. Så jag tänker att vi kommer hoppa fram då. Ganska långt fram i tiden här, då börjar jag prata om Afghanistan och invasionen av den.
Ja, och diskutera faktiskt också en hel del de nordiska ländernas insatser i Afghanistan.
Just det.
Spännande. Återhörande. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga. Men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.